Alltså jag har en tjej här framme som är väldigt törstig och hon ville att jag skulle gå och hämta glas vatten till henne. Är det någon som kan hjälpa henne med det? Vad bra. Tack. Ja, det var en som sprang snabbt här. Och så tar jag en sån här. Nu har min familj anslutit också till Östersund och det är jag jätteglad för. Min man Per och min äldste son Gabriel som är här borta och leker och Rebecca som var törstig och Esther den minsta som sover i vagnen tror jag. Fast jag anar att hon kanske inte gör det för att Per försvann här nu så det kan vara så att hon... Så. Är det någon som är nyansluten? Nej. Alltså nyansluten, alltså som har kommit till denna samlingen nu här. Ja, en, ja. Men vi kan snacka efteråt så kan jag presentera. Marie-Louise Nilsson heter jag från Ängelholm. Det räcker. Det säger allt, tror jag. Vi ska fortsätta med, vi har ju hoppet som bär oss som tema för höstmötet. Och vi kommer fortsätta med att tala om hoppet som bär oss i vår vardag. I vår vardag. Nej, alltså, försvann hon?
Nej, men du får äta.
Ja, jag fick också. Tack. Tack, vad snällt. Vad generösa ni är. När Jesus sa han kallar dig så går du ifrån mörker till ljus. Du får en ny identitet som medborgare i Guds rike. Detta sker vid dopet. Det sker vad säger, om du är döpt som barn och inte kommer ihåg det. Eller om du är döpt som vuxen och har ett minne av ditt dop. Men det som sker i dopet det är att du får en ny identitet. Du tar emot Jesus och är hans. Så. Ja, sen så kan vi stanna där. Sen kan vi stanna där. Men sen börjar, efter det att du har tagit emot Jesus, så börjar en annan resa för dig. Den här resan fick lärjungarna vara med om. Och de fick fysiskt vara med Jesus i 3 år. Ni kan vänta med de där papporna som jag ser att... Ja, ni var så nyfikna här. Det är härligt att ni är på bettet. Det är bra. Det är bra. De kommer senare, eventuellt. Vi ser hur mycket som... Var det gott vatten? Östersundsvattnet funkar också. Bra. Rebecca, härligt. Sen så börjar en växt och en vandring som lärjungarna får 3 år på sig tillsammans med Jesus. Men sen så, och så fortsätter det sen resten av deras liv. Och då undrar jag, hur har din vandring och växt med Jesus sett ut? Antingen sen som barn, ung, liten, fick ta emot Jesus. Eller som vuxen. Fick ta emot Jesus. Hur har din växt sett ut sen dess? Som kristen så är vi kallade till inte bara att tro på Jesus. Utan också att vandra med Jesus. Att följa honom. Att följa honom som är hoppet. Att lära av honom. Att ha honom som vår förebild. Vår frälsare. Men också förebild. Och det börjar en vandring där du är kallad att mogna. Som människa. Det är ju ett fantastiskt privilegium att få följa barn i livet. Och att få följa då en liten som vår äldsta då i 8 år. Att få följa från att han har varit en liten bebis. De kan ju ingenting i princip. De är helt beroende av föräldrars kärlek och omsorg och att få möta blicken. Till att idag så kan han ganska mycket och klarar ganska mycket. Och föräldraskapet, det kan vi ju brottas med. Men det är ju att faktiskt mer och mer släppa på den där kontrollen. Ja, det gör ont ibland. Men att säga att få se, målet är ju att få se en mogen vuxen människa vid 18 års ålder ungefär som klarar att hålla sin egen hygien, betala räkningar, tvätta och laga mat, låsa dörren och så vidare. Eller hur? Ja, och det kan de inte när de föds. Men det är det som är liksom målet framåt. Så, ut. Så. Sen finns det ju alltid till där för råd och så vidare. Ibland så funderar jag på om vi också har den här bilden utav oss som kristna i våra församlingar. Om det är så att vi har väldigt många bebisar i våra församlingar. För vi är kallade att växa och mogna. Och gör du det som kristen? Kan du se en växt tillbaka om man bara ser 8 år tillbaka i ditt liv? Kan du se en växt och en mognad? Och jag kan ju säga detta för att jag känner ju inte er och jag är inte härifrån. Men jag kan se att ibland så har vi många förväxta bebisar i våra sammanhang. Där man inte har mognat och vuxit. Utan man är kvar i ett ganska barnsligt beteende. Som kristen. Hur är det om vi skulle börja att väga våra gudstjänstbesökare istället för att räkna dem? jag ser några som, nej, inte väga. Alltså nu vet jag inte. Nej, det här flyttar vi för det kan gå väldigt illa här. Jag märker att jag rör. Och vad menar jag med det? Jo, om vi är väldigt mycket inne på kvantitet. Men för dig som har tagit emot Jesus. Finns det kvalitet i ditt liv? Finns det mognad i ditt liv? Hebreerbrevets författare, vi skulle ju ha bibelstudie, eller hur? Så att nu tar vi fram våra biblar. Och har du, jag ser att här är lite biblar här framme. Det är jätte, här är en på engelska. Och här är en. Är det någon som behöver? Var nu inte blyg. Du, är det, kan ni dem utan, kan ni hela bibeln utan till så behöver ni inte låna. Här finns tre stycken. Nej, en till också. Sen var det psalmböcker och resten. Någon som vill ha mer bibel? Som längtar efter ordet. Här var en som längtar efter ordet, vad härligt. Man får ta det positivt sådär. Inte säga att jaha, du hade ingen bibel med dig, utan ta det. Hebreerbrevets författare säger så här. Du, vilken snygg klänning du hade. Du är den finaste här inne. Av alla på höstmötet, vill jag faktiskt säga. Hebreerbrevet kapitel 6. Låt oss vers 1. Och jag älskar bläddret utav biblar. Det är det enda negativa med att ha bibeln i telefonen. Det som är bra med att ha bibeln i telefonen är att det är jättebra för man har med sig det överallt. Men man saknar ju det här bläddret, va? Som man hör. Låt oss därför, vers 1. Låt oss därför inte uppehålla vid det man först får lära sig om Kristus. Utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna. Vilka är nu grunderna här? Omvändelsen från döda gärningar. Tron på Gud och läran om dop och handpåläggning. Om de dödas uppståndelse och evig dom. Nej, med Guds tillåtelse så går vi vidare. Alltså låt oss inte uppehålla oss vid det som, är, som vi har först fått lära oss utan gå vidare. Paulus talar ju också om att vi ska växa till en mognad. I Efesierbrevet 4 så talar han om det. Att vi ska växa till i mognad. Och vad är grunderna? Om vi bara funderar på det. Här säger Hebreerbrevets författare att grunderna är omvändelsen från döda gärningar. Omvändelsen från döda gärningar. Ja, alltså vad är för döda gärningar vi talar om? Jo, lagen naturligtvis. Omvändelsen från att veta att jag, det jag presterar rent liksom inför Gud håller inte. Ett helt folk hade 2000 år på sig att försöka att hålla lagen men klarar inte av det. Och det är det vi omvänder oss ifrån. Omvända oss ifrån det. Tron på Gud och läran om dop och handpåläggning. Läran om dopet. Romarbrevet 6. Kan du det, min vän? Romarbrevet 6. Vad är det för gåva vi har fått i dopet? Jo, i Romarbrevet 6, som är den mest outstanding undervisning, den bästa undervisningen om dopet som du någonsin hittar. Där utlägger Paulus om vad vi får i dopet. Jo, nämligen, jag får ta emot det som Jesus har gjort på korset. När jag sänks ner så dör jag. Jag blir begraven med Kristus. Och jag höjs upp igen och får leva uppståndelselivet tillsammans med honom. Kort sammanfattat, Romarbrevet 6. Att jag får leva med honom. Och så de dödas uppståndelse och evigdom. Och evigdom, så vill jag bara det, att se, vi har ett problem med att få ihop dubbelheten hos Gud. Att Gud är kärlek men också domare. Och där vill jag bara uppmuntra dig och säga att Gud är fullkomligt rättvis. Och jag tänker så här, att tack och lov att Gud en dag ska döma den här världen. Så att alla dessa orättvisor och allt det som har skett, alla de människor en dag ska faktiskt få upprättelse. Alla de som lider i det tysta och lider i ensamhet. Att det en dag kommer faktiskt Gud att ställa saker och ting till rätta. Och tack och lov så är det inte Marie-Louise Nilsson som kommer att döma. För den är mycket hårdare, den domen. Ja. Han är fullkomligt rättvis. Nej, utan vi ska bli fullvuxna, säger Paulus i Efesierbrevet 4:13. Och nå en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Och vi ska inte längre vara barn. Vi ska inte längre vara barn. En människa som inte mognar är ju löjlig, eller hur? Jag såg några kort som jag kläder jag hade på mig när jag var, vad var jag, 16. Och bara tänkte, vad har jag på mig för någonting? Hur kunde jag stod i någon form av magtröja och hade ett vittnesbörd, alltså sån här kort magtröja och buffaloskor eller någonting. För någon av er, ni kanske inte alls vet vem jag är. Men jag stod i EFS missionshus i Tollarp där jag är uppvuxen. De flesta som lyssnade var över 70 och jag stod i någon magtröja och visade naveln och berättade om Jesus. Och jag tänker, de måste ha tänkt alltså, vad är det för en hoppetossa som står där framme? Men det blir folk av mig också. Men tack och lov så har jag inte på mig samma kläder som jag hade när jag var 16. Jag kommer kanske inte i dem heller. Men ibland så går vi i en alldeles för trång kostym. Och har inte vuxit och tagit på oss de kläder som krävs för att vara en fullmogen Kristuslärjunge. Och hur sker då den här växten, kan man fundera på. Det sker ju i ett samspel. Vems ansvar är det att hålla dig brinnande och växande? Vems ansvar är det? En gång till. Bra. Det är ditt eget ansvar. Samtidigt så är det också Guds ansvar. Det är ett samspel mellan dig och den möjliga tid som du har och Gud. För Paulus skriver också att jag är fullt förvissad om att det verk som han har börjat i dig, det kommer han också att fullborda. Och när han skriver det så är situationen, om man bara tittar rent mänskligt, så är det inte alls bra. De flesta av de församlingar som han har varit med och grundat, där är splittring. Korintierna är ju allmänt löjliga, där är många barnsjukdomar. Och ändå skriver han, jag är förvissad om att det verk som Gud har börjat i er, det kommer han att fullborda. Så där är ett samspel. Och samspelet är emellan den tid du har och det som Gud gör i ditt liv. Och när jag säger tid så kan ju en del av oss bli så här. Men då vill jag bara uppmuntra att säga att tiden handlar om din möjliga tid. Det är en skillnad på att ha tid och den möjliga tid du har. För en del av oss här inne, vi har mycket tid. Mycket tid i stillhet, mycket tid i bön. Det kan vara så mycket tid så att man ibland tycker att man har för mycket tid. Och man vet inte vad man ska göra av tiden. Men för en del av oss här inne så är tiden pressad och stressad och begränsad. Mitt liv ser helt annorlunda ut nu med 3 barn jämfört med hur det såg ut för 10 år sedan. Där jag var ensam, hade precis gift mig. Jag kunde vara uppe hur länge som helst, jag kunde sova hur länge som helst. Jag kunde lägga hur mycket tid som helst egentligen på kyrkan och på att vara tillsammans med Jesus. Medan idag så är den tiden begränsad utav att där har kommit till 4 andra som behöver min tid. Och då undrar jag, lever jag mindre överlåtet idag? Har jag min kärlek till Jesus minskat? Nej, tvärtom. För det som Gud gör är att han tar den möjliga tid jag har. Och vad är min möjliga tid? Min möjliga tid är kanske tiden i tvättstugan. Som har faktiskt blivit ett bönerum för mig. Jag går ner och viker tvätt. Jag tar tvätten. Okej. Eller vid disken. Eller när det blir den där korta stunden på dagen när något barn sover och det bara är jag själv. Man kan också fundera på detta med bönenätter. Det är så väldigt andligt att vara på bönenatt. Har ni bönenätter här i Östersund? Nej, ni är inte så andliga här, eller? Jo. Ja, men där är vissa i EFS i Ängelholm, alltså de ska ha bönenätter. Jag tänker, vad är det med dem? Kan vi sova på natten och vara vaken på dagen istället? Men det är ju, det går ju jättebra att ha en bönenatt när man kan sova ut dagen efter, eller hur? Men där jag tänkte mycket, speciellt när Gabriel och Rebecca var små, för då, det är bara 2 år mellan dem. När man kanske var uppe på natten och höll sitt skrikande barn eller la in appen för 5:e gången. Att faktiskt få se att ja, men det är också en bönenatt. Det är också en bönenatt att få vara med Herren. Men ibland så skjuter vi det åt sidan och säger, jag ser att det finns en sekularisering kring att när du är i en viss ålder där mycket ska hända, barn, husrenovering och så vidare, att du tappar Jesus i allt detta. Du upplever att du har så lite tid och så går den inre sekulariseringen mer och mer och sen någonstans bortåt medelåldern så har du tappat och tänker att ja, men det där då jag var så väldigt älskade Jesus så väldigt mycket i ungdomen. Det var då, och det är någonting som hör ungdomarna till, därför att man har blivit van vid en svältkost och sen så fortsätter man den och fortsätter och fortsätter. Och så kan jag se att det sker någon form av uppryckning när man blir lite äldre och saker skalas av och att man återigen får lite tid och börjar, då kan jag se att då kommer glöden ibland tillbaka. Men jag vill inte leva ett liv där man liksom i någon form av medelålderns kris har kommit så långt i den inre sekulariseringen, utan att se att livet har olika skeenden och radikaliteten ska inte höra ungdomen till, utan radikaliteten ska öka och öka och öka, så att när du är 80 eller 90 så är det så stor kärlek till Jesus så det nästan träcker ur porerna på dig. Så är tanken. Så är växten. Och jag har alltid haft det här för mig att när jag är 80 eller 85, då ska jag vara en riktig sån här bönetant som bara så, den, om jag nu får leva så länge och tala om Jesus. Så det är anden och den möjliga tid som du har som verkar. Och släpp detta med att det måste vara släpp, utan ta den möjliga tiden du har. Har du 2 minuter i tvättstugan, så ta den med Jesus då. Låt inte sekulariseringen fortsätta den inre, utan se vad är det för möjlig tid du har. Är det på väg till jobbet, i bilen, är det att stänga av radion? Det är någon som har sagt att vet vad de 2 bästa redskapen är för ett fungerande böneliv? Det är fjärrkontrollen och väckarklockan. Och där är att se att kanske ibland så handlar det om vad är det jag lägger min tid på? Vad har jag för möjlig tid? Kan jag faktiskt skala av ibland. Att jag kortar vissa saker i mitt liv. Som inte är så viktigt. Jag vill säga någonting om detta med stress och balans också. För att det, vi möter många människor som är väldigt stressade. Och det har blivit ett sånt väldigt inneord att du ska ha balans i ditt liv. Går man på Friskis och Svettis, så i alla fall i Ängelholm, så är det hel massa grejer. Balans, hitta din balans, hitta det och hitta det. Man blir helt stressad av att bara hitta balansen. Va? Och där vill jag ser inte det i Bibeln. Jag ser inte det i Guds ord. Balans ser inte jag. När har du balans? Det är en myt. Har du balans när du vilar? Nej, det är ingen balans. Balans betyder jämvikt. Du har ingen balans när du vilar, för då vilar du. Det är ingen balans med att arbeta. När du arbetar så har du inte heller någon balans. Semester, arbeta, det är inte balans. Vi kan söka efter den här balansen så att vi istället för att säga att ja, vi kan göra detta eller ge detta in i Guds rike, så säger vi nej, för jag måste ha balans. Vad jag ser i evangelierna är snarare och egentligen nedlagt i skapelsen är en tanke om arbete, återhämtning. Arbete, återhämtning. Man ser hur Jesus genom evangelierna ger ut sig själv, predikar. Han är hungrig, han får inte tid att äta. För folk kommer och de vill höra mer. Men så ser man en nyckel. Han drar sig undan för att vara med fadern. Och i vår tid idag så kan vi göra, jag gillar att vara effektiv. Men jag kan se att vi lurar oss att vi ska vara så effektiva och så inplanerade. Så att vi har ingen tid på dagen då vi får hämta tillbaka andan, återhämtning. Och om man tänker hur vi har andningen, vi andas in och vi andas ut. Man kan inte hålla på och andas in hela tiden. Det har liksom stopp, du måste ut. Och du kan inte heller. Du kan inte heller andas ut hela tiden. Därför att det tar, någonstans tar det stopp. Utan in och ut. Och det är detta som är de två enklaste orden att lära som lärjunge. Vad är det Jesus kallar dig till? Jo, han kallar dig till att kom till honom. Kom till honom. Han som är dina själars herde. Han som vet vad som är bäst för dig. Han som låter dig vila på gröna ängar. Eller hur? Kom till honom. Och så gå. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Gå. Kom och gå. Kom och gå. Att släppa myten om balans. Många av oss döljer oss bakom att vi har inte tid. Men kanske är det så att den tid jag har lägger jag på saker som inte alltid återhämtar mig. Utan istället stjäl energi ifrån mig. Det finns ett arbete i Guds rike som vi i vår bekvämlighetskultur som vi har i Sverige inte riktigt våga prata om. För vi är så rädda för att lägga bördor på människor. Men vi är inte kallade in i en speciell verksamhet som kyrka. Vi är inte kallade in i något speciellt att städa de där toaletterna. Eller göra det där eller baka det där. Vad är det vi kallade till? Vi kallade till Jesus och in i Guds rike. För att tjäna honom och göra skillnad där. Så om vi städar toaletterna handlar inte om att vi är inne i någon viss verksamhet. Att det är det som är det viktiga. Utan det handlar om att vi tjänar Jesus och Guds rike. I Matteus evangeliet så finns det många löften. Och vi läser gärna löftena om Guds närvaro i våra liv. Men den huvudparten av löftena i Matteus evangeliet är löfte om att lida. Om att lida för Kristi skull. Det har vi fått löfte om att göra i hans efterföljd. Inte att stressa ihjäl oss. Inte att arbeta ut oss. Men att lida för hans skull. Och här är en hårfin balans. Och ni får gärna ställa någon fråga om ni vill här nu. För det är en hårfin balans mellan att lägga bördor på människor. Och jag tror det är därför man pratar om det så sällan. Men att också ta sitt kors, att gå och följa honom och vara en lärjunge. Att ibland så får man göra, Jesus kallar en att göra saker som man kanske inte alltid känner för. Men som när man står i det, man får vara med i någonting större och man får ge ut för Guds rike. Jag kanske skulle predika en gång om året. Om det skulle vara så att jag skulle bygga på mina känslor och vad jag känner för. För att vara helt ärlig. Det finns ett arbete och ett utgivande i Guds rike som vi inte får glömma. Och som vi inte får tappa i detta balanssamhälle. Kom, säger Jesus, och gå, tjäna mig. Kom och gå. Någon kommentar till det? Ni kan få ställa det sen i så fall i en rum. Eller prata vid kaffet eller middagen. Att faktiskt prata om de här sakerna. Min passion i livet är att människor ska komma till tro på Jesus. Det är den övergripande passionen för mig. Det är det som har gripit mig. Att alla människor behöver höra talas om honom. De vet bara inte om det ännu. Denna fantastiska herre och frälsare. Men det som jag har jobbat mest med i Ängelholm, det är faktiskt lärjungaskap. Varför? Jo, därför att jag ser att när vi har mogna, överlåtna kristna i en sammanhang, så blir det också en växt. Mogna, överlåtna kristna är inte introverta, egocentriska och själviska, utan mogna, överlåtna kristna har en blick för andra människor, har en ödmjukhet och har gått från att säga jag till Jesus, Jesus, Jesus. Och det krävs en mognad i våra liv. Om man följer ett litet barn. Just nu så är Esther, vem som helst som tittar på henne, får ett leende. Och vet ni vad? Hon är precis i den här utvecklingen av att jag är världens centrum. Titta så vacker jag är. Jag är helt, och jag kan gå och jag är helt ljuvlig. Och, allt kretsar väl kring mig. Liksom, finns inga som helst begränsningar. Utan är det en, jag har ett behov. Jag säger det. Till att jag är 38 och jag kan faktiskt lägga band på mig. Man kan ju tro att jag inte kan det, men jag kan det. Är jag hungrig så kan jag vänta lite. Har jag ett behov så kan jag vänta lite. Och jag förstår att allting kretsar inte kring mig. Att se den mognaden, att allting kretsar inte kring mig. Allting kretsar inte kring mig. Så. För att få växande sammanhang så behöver vi ha lärjungar som växer i vardagen. Börjar ni bli trötta? Nej, det är ju bibelstudier så då får man liksom ha pauser. Ska vi ha paus nu eller ska vi köra en kvart till? Kör på. Mm. Nu, om vi då ser, om vi då vill växa och vi säger att ja, jag tar ett aktivt val att jag vill växa som lärjunge. Vad händer då? Nu vill jag bara att vi följer egentligen Jesus sista vecka som han är i livet. Därför att jag kan se att det som sker med Jesus under den veckan kan vi också se som mönster i våra liv och hur vi växer. Det första som sker, vad är det? Jo, det är intåget i Jerusalem, eller hur? Där på palmsöndagen, där folket hyllar Jesus som kung. Och det är jubel och det är dans och han rider på en åsna. Och jag vet inte om du kommer ihåg det eller om du har varit i det. Men kommer ni ihåg när man har den här första kärlek, man upptäcker Jesus som på något sätt nästan rider in i ens liv. Och man vill bara hylla honom och man vill bara, han är helt underbar. Jag har en kung i mitt liv och han är fantastisk. De här första tiden utav känslor och uttryck. Och kommer ni ihåg? Kommer ni ihåg det? Ja, mycket. Det är vad man kan se i en lärjunges liv. Sen så går vi över det som sker sen. Det sker lite annat, men det som nästa sak som är så här väsentlig i Jesus sista vecka, det är måltiden. När han bjuder in till måltid. Och efter att kanske det har varit mycket, Jesus, vi hyllar dig som kung och häftig, wow och så. Så på något sätt är det som om Jesus bjuder in en till att, ja men kom nu här och sitt med mig. Och dela gemenskap med mig. Man får mat, man kanske växer, man får undervisning. Man upptäcker liksom att Jesus bryter brödet och ger mig mat. Och han ger mig utav vinet så att jag får dricka. Näring är till min kropp. Växten. Det här kan man se i Johannes 13. Gemenskapen. Men i en lärjunges liv så kommer också det som Jesus får gå igenom härnäst. Och det är nämligen Getsemane. Kampen. Brottningen. Brottningen med Gud själv. När man kanske inte vill. Jag vill inte stå i detta. Är det min vilja, Gud, eller är det din vilja? Och för en del av oss i våra liv så återkommer detta. En del är kort inne i ett Getsemane, en del är länge inne i ett Getsemane. Men Getsemane finns i varje lärjunges liv också. Kampen. Så kommer långfredagen. Och där kampen har varit innan, där man ändå har haft ett samtal med Gud. Så kommer här den fullständiga avklädandet. Där det är ett lidande och en övergivenhet. Och också ett mörker. Ni vet att det var ett mörker på långfredagen. Men efter långfredagen så kommer påsknatten. Och då kanske långfredagen har varit ett lidande, ett frågande. Så är det som om luften fullständigt går ur under påsknatten. För att man upplever som att Gud är död. Var är han? Det är tyst. Han är borta. Om vi åtminstone kämpade under långfredagen. Så är det som om det har fullständigt gått ur allting. Johannes av korset kallar detta för själens dunkla natt. Den här erfarenheten finns hos de allra flesta utav vad vi kallar för andliga förebilder eller helgon. Själens dunkla natt. Att Gud är tyst. Men det kommer också i varje lärjunges liv en påskdag. Och halleluja för det. För annars hade vi inte orkat. Vi hade inte orkat. Påskdagen kommer. Om vi kan se den här växten, om vi kan se den här Om vi kan se de här olika bitarna i våra liv. Så låt oss bara följa med till hur Jesus möter lärjungarna efter påskdagen. Händelserna efterlämnade kaos i lärjungarnas liv. Intåget, måltiden, Getsemane, långfredagen, påsknatten och påskdagen. Vad händer? Hur möter Jesus lärjungarna efter detta? 4 stycken möten. Det första har vi redan varit med om på förmiddagen, och det är Maria. I Johannes 20. När Maria får frågan av Jesus, när hon står och gråter: varför gråter du? Och här möter Jesus Marias smärta. Hennes smärta. Och kanske är det så att du just nu är i en situation som är väldigt smärtsam. Kanske befinner du dig i en situation av besvikelser. Och vad är det Jesus gör med Maria? Jo, han ställer frågor: varför gråter du? Och Maria får berätta. Och här är en andlig övning för oss att göra. Att inte gå förbi vår smärta, utan att möta den och att berätta om den för Jesus. Att berätta om den för honom. Att inte hålla tillbaka, utan att säga precis som det är. Och Jesus är inte intresserad av vad du håller upp inför andra människor och av hur det borde vara, utan han är intresserad av hur det är. Jesus möter oss alltid i verkligheten, i vårt vardagsliv, i vår verklighet, inte någon annanstans, inte på något andligt liksom bort, utan rakt där vi är, vid diskbänken, vid köksbordet, i vår ensamhet, i vår besvikelse, i vår smärta. Och så frågar han dig: varför? Och du får berätta. Och det tror jag är en andlig övning för dig. Att få säga till Jesus precis som det är. Och också lyssna och stanna upp. Vi berättar kanske gärna, men stannar vi också upp och lyssnar och hör vad han vill säga till oss. Och kanske är det så att han vill säga ditt namn. Kanske kommer du få höra ditt namn. Vi tar en till innan det blir bensträckare. Jesus möter 2 lärjungar också på väg till Emmaus. Då är vi i Lukas 24. Lukas 24. Och vad är det för Jesus möter här? Jo, han möter 2 förvirrade lärjungar. Det står så här. Lukas 24 och 13. Samma dag var 2 lärjungar på väg till en by som ligger 1 mil ifrån Jerusalem, som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Och han frågade: vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene, som hette Kleopas, svarade: du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. Och de svarade: detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Och sen så kommer han en lång, där de berättar för Jesus. Anders Sjöberg, han har en teori om att det inte är, alltså att vi tänker lätt att det är 2 grabbar som går. Men han menar teori att det är, han tror att det är ett gift par som är ute och går. För att de kommer hem till dem sen. Bjuder in. Och han, så. Men, och han kan ju mycket mer än vad jag kan. Så att, det ger en annan bild av det. Att det är ett gift par som är ute och går. Eller hur? Kan vara så. Det som Jesus gör här, det är två förvirrade lärjungar som inte har en aning om hur de ska få ihop sin världsbild av vad som har hänt under de här dagarna, under den sista veckan. Och ibland så är det så i våra liv också som lärjungar att vi har stor förvirring. Är någon mer än jag som har varit förvirrad ibland? Vad menar Gud egentligen med detta? Hur har han tänkt nu? Varför händer detta i mitt liv? Eller när kampen, när man är i sitt Getsemane och jag förstår inte jag har inte en aning om, jag är fullständigt förvirrad. Jag trodde dit och nu är det dit och vad sker? Jesus möter deras förvirring i Lukas 24. Och här är rådet till dig, den andliga övningen. Studera. När du tycker att jag får inte detta att gå ihop. Läs Bibeln. Studera. Det är inte så att Gud är långt borta. Vi är det folk som har flest biblar, om man gjort undersökning om, men läser den minst. Är det konstigt att vi är förvirrade ibland som lärjungar när vi inte läser det levande ordet? Studera. Tänk. Gud har skapat dig med ett förnuft. Fantastiskt, och det ska vi ära Gud med. Det ska vi ära Gud med. Prata med vänner när du är förvirrad. Nära vänner. Och någonstans i samtalet, precis som paret som är på väg till Emmaus gjorde. Kanske någonstans i samtalet så upptäcker du att Jesus själv slår följe med dig. Att han har slått följe och att han har lyssnat på alla dina frågor. Och att han börjar att undervisa dig. Precis som med paret till Emmaus. Nu tar vi 5 minuters bensträckare.